My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men du är ju poddvan.
Ja, det beror på vad man menar med poddvan. Men absolut. Jag har ju hängt i poddar i typ 10 år.
Du är mer poddvan än vad vi är.
Nej då. Vi har en större podd än vad vi har.
Har ni egen podd?
Vi har lite olika, men framförallt så är det ju... Vi jobbar ju med... Alltså, vi skriver ju. Det är ju det vi gör. Det är ju det framförallt som vi har som verksamhet. Vi är ju en tidning liksom. Men sen deltar ju jag liksom i radio, tv, poddar, allt möjligt liksom också. Så. Men det är ju förutom att vi skriver. Alltså det jag framförallt gör på dagarna, det är ju sätter och skriver. Det är ju det jag gör. Men allt det andra ingår ju också. Så vi har ju flera poddar som snurrar runt liksom.
Men ni har ju den här åsiktskorridoren, eller hur?
Alltså åsiktskorridoren är ju en allmän diskussionspodd. Det var faktiskt en av de första politiska poddarna, var det, med Ulrika Schenström.
Just det.
Och jag som bråkar var väl egentligen idén från början. Och Karin Pettersson som bråkar, men sen slutar Karin, så blir det jag och Ulrika kvar som bråkar. Och sen så har jag i övrigt liksom det ändrat lite folk så här. Sen har vi höjt beredskap som är speciellt inriktad på säkerhetspolitik. Jag har ju liksom en bakgrund i att hålla på mycket med säkerhetspolitik, så att då där ingår ju flera av de så att säga, tyngsta debattörerna inom säkerhetspolitik i Sverige som är med i den. Sen använder vi något som heter den ideologiska frågan som en intervjupodd. Som vi ofta hänger på texter. Så att när jag till exempel intervjuade Åsa Eriksson som skrev en bok om farväl till Bullerbyn för några veckor sedan, då gör vi liksom en podd av det samtalet. Eller när jag intervjuade David Bergman för ett tag sedan, han skrev den här boken om hur man lär människor döda. Då gör vi en podd av det. Så då läser folk texten och så lyssnar de på podden och det ligger i Aftonbladets spelare.
Ah, okej. Okay,
så att allting liksom är integrerat då. Så att det är... Men det är ett annat sätt att tänka än ni har. Ni når ju människor via Spotify och via liksom länkar på olika sätt. Mm. Vi vill ju gärna att de är i Aftonbladets app. Liksom. Mm. Vi vill ju att de är där och hänger runt.
Lite Facebook-tänk. Liksom stanna kvar i ekosystemet.
Ekosystem, ja. Men också en slags upplevelse. Mm. Alltså att du ska kunna få... Om du läser den här, om du tar David Bergman som jag intervjuat till exempel. Han är major, veteran, har utbildat människor i att döda andra människor och skrivit en bok om det. Då är det ju jättespännande för dem som lyssnar att höra honom berätta om den också. Så då får du liksom David Bergman i form av min tolkning, men du får också liksom rått bara rakt av vad han säger då. Mm. Så det är liksom ett sätt att ge en upplevelse till folk också som vill läsa mer och lyssna mer. Då, liksom.
Chang har jagat diesel.
Ja, det är det nya borgerliga Sverige. Nu är det brödköer och slut på diesel i tankstationerna.
Kristerssons Sverige som vi brukade säga. Ja,
mycket, mycket bättre när sossarna styrde. Då fanns det ett överflöd i samhället och ingen inflation.
Påminn mig lite, vad kostade dieseln innan valet?
Jag minns inte, den åkt jojo, det där jävla priset.
Anders, du pratar om att du har förflutit inom säkerhetspolitik. Eller,
nej, inte riktigt.
Säkerhets...
Ja, så här. Jag började jobba 2000. Och då började jag jobba för försvarsutskottet i riksdagen, Socialdemokraterna där. Och de personerna som var försvarsutskottet i riksdagen, det var ju Håkan Juholt till exempel som ordförande i försvarsberedningen. Det var Tone Tingsgård som var vice ordförande. Många av de människorna som då fanns med i försvarspolitiken i den kretsen är ju fortfarande samma människor som finns så att säga, senare då, i försvarspolitiken. Och då är det så att de två försvarsbesluten 2000 och 2004, det var... lite rått uttryckt då man lade ner hela försvaret. Och då satt jag först på försvarsutskottet i riksdagen och följde liksom försvarsberedningen och försvarsutskottet där. Sen jobbade jag på utrikesdepartementet med Laila Freivalds som politisk sakkunnig. Så de här åren när allting förändrades så hade jag en rätt spännande utgångspunkt faktiskt för att se det som förändrades.
Men har du jobbat med någonting annat än själva politik?
Nej, det har jag inte. Jag har gjort lumpen en gång i tiden. Det
var vad gjorde du i lumpen?
LV7 uppe i Boden låg en liten stund mellan att det låg i Luleå. Luftvärn, precis. Robot 70, det är lite roligt att se nu. Men ser samma system som jag fick lära mig att det här funkar bra. Där ser man ju nu i Ukraina att just mot attackhelikoptrar och så, att det här, titta, systemet funkar liksom. Skarpt läge, och den upplevelsen tror jag nog många har, att liksom man har, det var lite så här teori när man lärde sig det här, och nu ser man plötsligt att liksom taktik som Sverige har utformat, alltså vapen som Sverige har utformat genom alla dessa år, funkar precis det de ska göra, nämligen stoppa ryssar. Och det där tror jag är en sån här, det är en intressant upplevelse. Är det en intressant upplevelse, tycker jag? Alltså, för det var ju någonstans ändå teoretiskt på den tiden.
Men om du har hållit på med politik och politiska frågor, men om du inte hade hållit på med de här frågorna, vad hade du annars velat göra?
När jag var liten så höll jag på, eller liten, men egentligen fram ganska lång tid.
Jag frågade, vad var det som gick snett?
Ja, jag förstår det. Ja. Så höll jag på med friluftsliv. Och jag är scout i botten. Jag har gått på en folkhögskola i Dalarna och läst friluftsliv på heltid i 2 år med tema långfärd. Så jag ägnade tiden åt att vara ute i skog och mark, alltså många veckor i sträck.
När du säger långfärd, är det långfärdsskridskor eller?
Nej, långfärd betyder att man är länge ute i skogen. Man är 5 veckor ute och paddlar istället för att man är ute 3 dagar.
Wow.
Och på det sättet så lär man sig mycket om sig själv, om gruppen, om tekniken att hålla på med friluftsliv. Och det är Sjöviks folkhögskola i Dalarna. De har en utbildning i något som heter vägledare i naturligt friluftsliv. Som är då en väldigt konstig utbildning. Men den gick jag i 2 år.
Det finns väl aldrig någon tillfälle man lär känna sig själv så bra som man är i naturen. Jag kommer ihåg när vi gjorde lumpen. Vi var ute 4 dygn där vi skulle liksom vara ute utan att få någon mat. Alltså man lärde känna sig själv och sina kollegor rätt så bra.
Mm. Så, håller du på med det fortfarande? Ute i naturen?
Just nu är jag inte scoutledare, även om jag naturligtvis är medlem i scouterna. Det har alltid varit i olika former. Men det där hänger ju lite på familjesituation och barn och sånt. Alltså hur man har tid att göra. Men friluftsliv, absolut. Och det är ju någonting som jag är väldigt intresserad av, alltid varit väldigt intresserad av. Men man kan säga att innan politiken så började jag i just friluftsliv och just scouterna.
Ville du vara med i Robinson?
Nej. Överhuvudtaget såna här extremsaker, det har jag aldrig tyckt var särskilt roligt. Alltså, jag tyckte egentligen inte det var så kul att göra lumpen heller. Mest för att jag tyckte det var jobbigt att rengöra vapen.
Det var
så
drygt.
Så det är skittråkigt liksom. Mm. Så skjuter man en gång och så får man göra rent en lång jävla stund. Liksom. Jättetrist. Så att jag är intresserad av säkerhetspolitik. Men när jag var så gammal så var det inte en fråga om man gjorde lumpen. Det var ingen som ställde, det var ingen som frågade liksom. Och jag kan inte minnas att jag överhuvudtaget ifrågasatte det heller.
Man frågade bara, vart har du gjort lumpen? Right? Man antog
att
alla
och så var det ett samtalsämne som var. Men det fanns inte med. Alltså, det var inte så att jag gick och funderade så här, skulle jag göra eller inte. Utan det var ju inte många som gjorde det.
När var det du gjorde lumpen? Ja, 90-talet?
92 till 93 måste det vara.
Skulle du kriga om Ryssland invaderar Sverige?
Nu är jag ju för gammal, tror jag, för det.
Hur gammal är du?
Över 50.
Är det sant?
Du får googla.
Du har åldrats väl, alltså. Måste jag säga.
Tjena. Ja. Nej, men jag är nog lite för gammal för det nu.
Skulle inte göra.
Men, nej, men alltså, jag tycker inte att det är frivilligt att försvara sitt land.
Det har jag aldrig tyckt.
Jag tycker att vi ska ha en värnplikt och vi har en värnplikt.
Men tyckte inte hon, Nyamko Sabuni, det var lite frivilligt?
Jo, men det var ju en missuppfattning. Alltså,
hon skulle väl dra till Norge, eller vad skulle hon
göra?
Hon
skulle dra till Norge. Ja. Nej, men det är ju en missuppfattning hur Sverige fungerar. Och även om man inte har värnplikt så har man ju en totalförsvarsplikt som gör att man kan inte dra till Norge när man har en viktig funktion i samhället. Liksom. Det kan man inte
göra.
Var
det som gjorde att hon fick sluta? Alltså, var det droppen?
Det är väl en tolkning. En annan tolkning är väl att folk högg henne i ryggen tillräckligt många gånger innan hon ramlade ihop. Men absolut, det var ju den utlösande faktorn.
Nej, hugger folk varandra i ryggen i politiken? Det har jag väl aldrig varit med om.
Just liberalerna, tänker jag, är utvecklat det till en viss konstform faktiskt.
Jag hade en kompis som är med i LUF och har varit i Liberalerna jättelänge. Han sa till mig att så fort Nyamko blev partiledare, då startades två olika falanger för att avsätta henne.
Shit.
Och de har ju jobbat verkligen hårt. Och
de behövde inte en falang utan två falanger för att bli av med.
Det är definitionen att vara liberal.
Jag förstår att det finns medlemmar till att skapa två falanger i det partiet. Bara det är ju lite av en bedrift.
De kanske är med i olika falanger, samma person.
Ja.
Multitasking.
Du verkar vara en väldigt upptagen man, eller hur?
Mm, jag har ju en kalender som är lite hemsk, det har jag.
Ja, ser det ut så hela tiden? När får du, hur ser en dag ut i ditt liv?
Det ser nog ganska mycket ut så hela tiden. En dag i mitt liv är ungefär ganska lik. Att, jag åker till jobbet. Sen så har vi möten. som är väldigt varje dag. För att liksom ta reda på vad som händer i omvärlden så krävs det att man pratar med varandra. Och att man dels har läst innan man kommer dit och dels att man tar reda på vad det är.
Men det är alltså ledarsidan?
Ledarsidan, men också hela tidningen har också olika möten. Mm. Så att det är inte så att och det är, alltså, media är nog ganska mötestätt i den meningen att saker och ting är ju kollektiva produkter väldigt ofta. Man tänker att liksom en ledarsida, det är liksom en person som skriver för det är dens namn som står. Men då har man ju diskuterat, man har ju funderat, man har ju ofta gjort feedback på varandras texter och så. Och då jobbar i ett ganska så här hårt mönster. Att man kommer dit vid 9, man har möte 9:30, man börjar skriva vid 10. Man går på lunch 11:30, man har alla texter färdiga vid 2, delar, diskuterar texterna, man har möte vid 3 när man stämmer av allting och sen är dagen i princip slut. Och så där funkar varje dag. Så det som man ser utifrån, det är ju en tidning som kommer och så ser man att vi dyker upp i P1 morgon eller någonting. Men det här är liksom det riktiga jobbet, om man säger så. Det är liksom sitta, skriva, läsa, intervjua, göra reportage, resa och så vidare.
Har ni diskuterat någon gång i såna möten om ni skriver för mycket om Ebba Busch?
Nej, det skulle jag nog säga att vi inte har gjort.
Det drar klick.
Nej, inte nu längre skulle jag säga. Jag tror att jag skulle säga att hon har tappat sin star quality idag. Hon hade en star quality. Om ni går tillbaka ett par år i tiden så hade hon en verklig medial star quality. Hon kunde dyka upp någonstans och där samlades alla. Nu skulle jag säga att skulle du ha en motsvarighet idag så är det Romina Pourmokhtari som har den star quality i den här regeringen. Det är väldigt intressant för att Stefan Löfven var ju fullständigt kass att skriva om. Ingen läste, ingen brydde sig. Så. Kristersson har börjat hamna i samma läge som Löfven. Och lite i den regeringen så var det andra som stack upp. Alltså det var en Peter Hultqvist som dök upp, eller en Micke Damberg som dök upp, eller Annika Strandhäll som dök upp och liksom ägde rummet, va? I den här regeringen är det lite samma sak, fast jag skulle säga att Kristersson är en snabbt nedåtgående spiral, Svantesson är en snabbt nedåtgående spiral, Pourmokhtari är uppåtgående.
Men varför då? Varför har det blivit så?
Jag tror ibland att nyhetsvärde hänger ihop med att det måste finnas något oväntat. Det kan inte vara förväntat hela tiden. Och Kristersson är förväntad hela tiden. Han spelar försvarsspel safe. Men han gör ingenting som någon blir förvånad över. Eller som blir... Alltså han bara fortsätter rulla på. Det är som en sten som långsamt rullar ner för en backe liksom. Och det funkar inte. Så att, nej men och det här under en mandatperiod så går det här ju upp eller ner, skulle jag säga.
Finns det någon koppling till pondus? Vilken typ av pondus man har...
Jag skulle använda ordet star quality, inte pondus. Därför att pondus har ju att göra med en slags upplevd makt. Star quality, det är ju mer liksom den här känslan av att där händer någonting. Här är ju liksom någonting som man vill veta mer om. Liksom så, va? Vill man veta mer om Ulf Kristersson just nu? Och svaret på den frågan är antagligen nej, det vill man inte.
Har Rickard Jomshof star quality?
Nej, det skulle jag inte säga. Jag skulle säga att om du går till SD så hade Paula Bieler det. Hon hade absolut den potentialen. Och sen Jimmy Åkesson.
Var inte hon väldigt förutsägbar?
Nej, jag skulle säga att hon hade en potential som SD larvade bort, eller i alla fall försvann ur SD.
Är vi överens om att Håkan Juholt är den som har haft mest star quality av alla i svensk politisk
alltså, historia? Jag har ju jobbat med Håkan Juholt.
Jag vet, jag är nyfiken på
hur han är. Jag känner ju honom på så sätt.
Men är han så privat också? Är det liksom, det är den Håkan du får?
Alltså Håkan Juholt är väldigt mycket av allting.
Så att Håkan det är väl star quality?
Det är star quality, men det är också, alltså, jag ska säga så här, det finns också, lyssnar ni på hans sommarprogram?
Nej,
jag
har missat det.
Det är ett väldigt intressant sommarprogram, för det handlar till slut om konst. Ja, sommarprat, det här i P1. Mm. Det handlar mycket om konst och hans släkt och familj som har starka konstnärliga kopplingar. Alla intressanta människor har någon form av mörker. Mm. Det tror jag är en sån sanning. Det finns hos alla intressanta personer.
Jo, tack.
Någon form av mörker liksom, som de kan gräva ur, annars är det inte kul. Och han har verkligen det. Så han har liksom den här star quality å ena sidan, och å andra sidan den här släkthistorien, berättelsen liksom om det, sitt eget liv och liksom så, va? Och nu med det här hugga i ryggen i Socialdemokraterna, det var en fruktansvärd liksom politisk avrättning egentligen han råkade ut för.
Och du var inte inblandad där?
Nej, då hade jag checkat ur det systemet.
Okej.
Nej, jag slutade ju 2010 på Socialdemokraterna. Så att det här ju.
Men
det
är
ju
lite kopplingar ändå när du sitter som ledarskribent och sådär, eller?
Inte i den typen av inre liv riktigt.
Ah, okay.
Det där skulle jag säga är väldigt få. Alltså Socialdemokraterna är ju lite så här Hermit Kingdom. Alltså det är stängt. Är du inte där så är du inte där. Är du inte i rummet så är du inte där. Och det där mäktiga verkställande utskottet brukar nästan alltid hålla tätt.
Ah, okay.
Juholt är ett undantag, för här läckte ju protokoll och material från det verkställande utskottet. Och det är liksom helt ovanligt. Så det händer inte så. Men det säger också någonting om hur många som finns nära en sån process. Liksom.
Men fortsätt med Håkan.
Nej, men vad jag skulle säga var just det, att hans, den här blandningen av star quality och mörker, det är den som gör honom ständigt aktuell. Och nu senast hade han gett ut en bok om sill. Han sitter i Sydafrika. Han sitter i Sydafrika och ger ut en bok om fisk för att marknadsföra svensk fisk. Och det är ju gott liksom, men...
Anders, en fråga bara. Är det så här att han har tagit tid från sin ambassadroll och skrivit böcker, eller får man göra så?
Alltså, det tror jag inte. Ambassadörsrollen är ju också väldigt ritualiserad. Det är väldigt tydligt vad du gör och inte gör. Du har sekreterare som styr det åt dig och det är möten hit och dit sånt. Nej, jag tror att han jobbar dygnet runt utan att sova, är min gissning. Faktiskt.
Men är inte han på ett sätt den perfekta personen att marknadsföra Sverige?
Jag tror att han är perfekt, och han är också perfekt i Sydafrika. Alltså Socialdemokraterna...
Så han är inte så nära Sverige då alltså, och kan ställa till med rubriker? Eller är det av andra skäl han är perfekt för Sydafrika?
Det tror jag är bra för regeringen möjligen, men inte för Håkan Juholt. Men jag tänker att han... Socialdemokraterna har ju väldigt nära relation historiskt med ANC. Nu har ju ANC blivit helt knäppa, ska man säga dock. Så att nu vet du inte, den där relationen har väl gått så där med. Men historiskt hade man en bra relation. Och där så att säga tror jag Juholt med så att säga sin gamla roll som S-ledare också kan öppna en massa dörrar i det sydafrikanska samhället som kanske inte en annan ambassadör hade kunnat öppna. Sen ska man dock säga att ANC håller ju på att utveckla sin riktning som är ganska destruktiv. Och bästa vore nog om det partiet splittrades. Att det inte var ett parti som liksom satt på allting, utan att det splittrades i fler bitar då. Men det är ju liksom nutid.
Jag skulle vilja faktiskt tacka dig och också be om ursäkt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
För en grej. Du vet, när Ganman och jag hade vår boklansering på Kulturhuset där.
Mm, jag minns den.
Ja, vi var ju väldigt glada att du var med. Men jag skulle faktiskt vilja be dig om ursäkt från mig och Ganman för den stämningen som uppstod där på Kulturhuset. För att alla ni var med där, eller hur?
Ja. Jag var inte där.
Nej, du var inte där. Men det blev en ganska så här lynchmobbarstämning mot dig. Kommer du ihåg det?
Ja, alltså jag har ju varit med om det där förut. Och det finns ju en massa så här klipp på mig på nätet när jag är i miljöer där det blir såna här saker. Alltså så är det ju. Jag upplevde väl det som ganska... Alltså, det blev lite konstigt när frågorna efteråt handlade om mig istället för att handla om er bok, som jag ju var där för att recensera.
Ja. Får jag spela upp en klipp just från den tillfället?
Gör så.
Det här var ju i samband med att, att en i publiken ställde en fråga till dig. Jag kommer inte ihåg exakt hur publiken var, men du ställde en motfråga till den personen.
Då har jag en motfråga till dig. Har du hört någon opinionsbildare säga att vi ska ta emot världens alla flyktingar?
Nej, men 30 miljoner har jag hört.
Nej, men jag frågar.
Stefan Löfven sa att det inte fanns några gränser vid flera tillfällen.
Nej.
Jo, sa han. Det står
absolut
i vår bok.
Men jag frågar nu, därför att den här påståendet kommer ju väldigt ofta. Och det här tycker jag är intressant.
Jag svara?
Ja, men det var det jag frågade om, så gärna vill att du svarar på, inte något annat.
Jag svarar gärna.
Varsågod.
Kanske inte alla, men det har ju varit att det finns precis inga gränser. Sverige, vi har jättegott om utrymme. Och finns det inte jobb, då hittar vi på jobb. Så att de har någonting att göra. Det har jag hört ganska många gånger.
Jo, men då återigen min motfråga. Ja. Nämligen, vem är det som har påstått alla de här sakerna?
Stefan Löfven, det står
nej,
i den boken.
Vem
Johan
är det som
har det, Anders. Men, jag kan läsa upp citatet
för dig. Ja, fast det är ingen som påstår att Sverige ska ta emot 100 miljoner flyktingar eller
det
någonting.
Det var inte det han sa. Det var inte det han sa. Inte så med de orden, men han sa... Det Stefan Löfven sa när han var statsminister, det var när han fick den direkta frågan om det fanns någon gräns för hur många vi kunde ta emot, så sa han nej. Det finns mer ordagrant i den här boken.
Och du vet att han har sagt det. Och jag vet, och alla här inne vet, att han inte menar att vi ska ta emot 100 miljoner människor i Sverige. Och då är frågan så här, varför ska vi ha samtalet? Nej, men jag tycker en ärlig fråga till er. Varför ska vi ha samtalet och låtsas att Stefan Löfven tycker att vi ska ta emot 100 miljoner människor?
Kan vi inte tolka honom bokstavligt i rollen som stats- eller regeringschef? Nej, men,
alltså ärligt talat, om jag skulle börja tolka folk bokstavligt, herregud.
Vi ska inte tolka det bokstavligt det du skriver, menar du?
Alltså, men allvarligt talat, varför ska vi låtsas detta?
Jag ville verkligen, så här, det var ju verkligen inte meningen att det skulle bli som det blev. Att folk riktade sig mot dig. Så det vill jag verkligen be om ursäkt för. Men min fråga till dig är att jag undrar ibland hur du faktiskt står ut med... För att det här är ju inte ovanligt om du skriver på Twitter någonting. Alltså...
Nej, men det ovanliga ju... där var väl att det var 400 personer i ett rum. Det är klart att det är något annat än en tråd på Twitter. Men svaret på hur man står ut tror jag är samma som alla andra opinionsbildare idag som finns i den här världen. Det är att man blir ganska hårdhudad efter ett tag. Och en viktig del av det demokratiska samtalet försvinner när man blir så hårdhudad. Men det är klart att det är ganska få personer som sätter sig på en scen inför 400 personer som inte tycker som en själv för att recensera en bok från någon som sannolikt inte tycker som jag om de här frågorna. Och ändå, vilket jag gjorde, försöker göra en seriös recension av boken, av vad som står i boken. Och då tycker jag man kan också fråga sig, så att säga, hur hamnade vi i ett läge när, så att säga, opinionsbildande gruppen människor kokar ner till väldigt få personer som orkar höja sin röst. Och där tycker jag att det finns ett ansvar som är väldigt tydligt hos just sociala medier, hos de här hatbloggarna som ju SD byggde upp tidigare och som ju fortfarande finns kvar i viss mån och sådär.
Tänker du på Avpixlat?
Jag tänker ju egentligen tillbaka hela vägen till början där 2008-2009, det här nätverket för politiskt inkorrekt och hela den liksom flödet av bloggar som kom ur den miljön. Ett tag så kom de ju till Aftonbladets kommentarsfält, de här bloggarna, de här personerna. Vid någon tidpunkt så gjorde de en transition in på Twitter och så vidare. Och det här är ju en grupp människor som har satt en viss ton i det politiska samtalet. Och den skulle jag säga idag dominerar. Så den är den nya mainstream. Och speciellt med Elon Musk nu.
Men då var det lite star quality hos de nätkrigarna då?
Det, vissa av dem var väl bättre än andra skulle jag säga. Men många tror jag hamnade i en slags självbekräftelse.
Man bekräftade varandra. Om man lyckas få samtal, om man lyckas ihärdigt få hela samtalsdebatten och dominera ens egen linje, då har
jo,
man nog...
Jo, absolut. Man vann ju. Men ja. Frågan är ju så att säga, det var Stalin som sa att när man gör omelett måste man knäcka några ägg. Konsekvensen blev ju att man knäckte ju också det politiska samtalet på vägen. Men absolut, man vann. SD har, vad är det, 17% av väljarna. Den här mainstream idag, om du kollar på SVT till exempel. SVT, har ni märkt ett enda större avslöjande om SD från SVT? Svaret är nej. Och tittar ni på liksom den här eviga kommentaren, förlåt, SD är inte här och kan försvara sig.
Vad menar du med, jag förstår inte det där avslöjande.
Vad jag menar med att public service behandlar SD med silkesvantar hela tiden.
Är det verkligen sant?
Det är sant. Jag har aldrig fått kommentaren, Vänsterpartiet är inte här och kan försvara sig, när jag har sågat Vänsterpartiet. Jag får varje gång kommentaren, SD är inte här och kan försvara sig. Varför får jag det? Jo, därför att de redaktörerna är rädda för reaktionerna på nätet om de inte säger SD inte här och kan försvara sig.
Och det kan bara
de är inte ett smack rädda för Vänsterpartiet.
Till exempel, ja, men vänta. Det var Magdalena Andersson var i Agenda häromdagen, förra vecka tror jag eller någonting. Och hon satt där och sa att SD borde uppmana koranbrännaren att inte bränna koranen.
Sina medlemmar.
Och också koranbrännarna. Och hon fick inte kommentarer, följdfråga, men de har redan gjort det. SD i ett öppet brev har redan gjort det. Och hur kommer det sig att journalisten har inte ställt den frågan? Den
de
kommentaren?
Kanske inte visste det.
Det kan nog också vara en annan sak. Och det är att man rättar väldigt sällan politiker. Man rättar väldigt ofta mig. Och det ska man naturligtvis göra. För jag är ju, jag menar, en debatt mellan två opinionsbildare. Tror jag man kan styra mycket mer. Men ett politiskt samtal, vad politiker säger, det rättar man väldigt sällan. Det är samma sak som när Jimmy Åkesson varje gång säger det här känner inte jag till, om, oavsett vad det är. Då är det ingen som sitter på honom och säger ha, det är klart att du gör. För det gör man inte.
Men varför?
Därför att man inte rättar politiker. Därför att politikerna, jag tror att det är så att public service tänker att politikerna har någon form av mandat där de ska kunna tala utan att bli avbrutna, utan att bli rättade. Medan däremot andra inte riktigt har den, vad ska man säga, inte license to lie, men man har liksom en licens att köra ganska långt. En annan exempel på detta det kan ju vara valrörelsen. Valrörelsen den här gången kantades ju av väldigt mycket saker som inte var sanna. Jag har bevakat många valrörelser och det här var den, skulle jag säga, där centrala budskap från framförallt Moderaterna, men jag skulle säga att på slutet så blev det rätt rörigt överallt, men till exempel så sa Moderaterna S tänker införa fastighetsskatt, S tänker bussa elever, alltså saker som inte finns, som inte finns förslag på. Det här rättar inte
menar du att public service inte ifrågasätter politiker?
Jag menar att public service inte rättar politiker när de inte talar sanning. Och jag tror att det här har en direkt parallell till när amerikansk media inte klarade av att säga att Trump ljög. Man är helt enkelt inte van att säga till politiker, du ljuger du. Och i amerikansk media fick man ju lära sig att Trump ljög hela tiden. Så att till slut fick man ju säga det. Och nu har han sagt det här och det är inte sant den här gången heller. Men i Sverige är vi inte där än. Men vi kan mycket väl, skulle jag säga, komma dit.
Men menar du att har det varit så att politiker inte ljugit tidigare och de inte behövde ställa den frågan? Eller har svenska medier, eller public service i det här fallet, då, tidigare ställt den frågan men nu slutat göra det? Hur har utvecklingen sett ut?
Jag skulle säga, men nu har jag ingen undersökning att basera detta på. Men om jag tar min egen magkänsla, så var politiska debatter hederligare förr. De tog längre tid också förr. Så det är en samvariation här av media som har kortat talartiden till 30 sekunder, typ, för en politiker. Om ni tittar på en debatt från 1985 så sitter de och pratar i evighet. Man kommer aldrig till punkt. Man blir tokig och lyssnar på det, va? Nu har du kortat ner det, så du måste säga saker snabbare. Så tiden för resonemang har försvunnit och det är liksom medias fel att det har blivit så. Men sen har politikerna också Jag upplever ibland att politikerna anpassat sig efter hur Twitter låter till exempel. Det ska vara snabbt, det ska vara hårt, det är skitsamma om det är helt sant. Och så bara kör man. Och dagen efter så är det glömt. Så va? Och jag tror att många av de skandalerna som fanns förr i tiden, som politiker fick avgå från, för, alltså de sa någonting som de inte, som inte liksom gick hem då. De hade de nog kunnat klara idag på att folk helt enkelt hade glömt bort det. Det går så fort till nästa fråga. Så jag ska säga delvis politikerna och delvis media.
Men om vi tittar på det här klippet som jag spelade upp det specifika av en speciell anledning. Och det var flera grejer som jag tänkte på. För jag har tittat jättemycket på dina framträdande och jag har sett ett jättetydligt mönster. Jag tror du själv har nämnt det vid något tillfälle när man pratar om framing eller inramning. Vill du berätta om den tekniken lite grann?
Vi jobbar ju inte så mycket med framing. Alltså vi använder ju inte marknadsföringstekniker riktigt på det sättet. Utan vi använder ju en form av storytelling som ligger liksom i hur man bildar opinion nu. Där idén med den typen av storytelling är att den ska dels sätta begrepp för någonting. Till exempel Lex Stasi, eller att det är DDR som angiverilagen är kopplad till, till exempel. Då sätter man ett begrepp, då ger man en ram för det här, hur man gör. Och sen så bygger man på att berätta historier. Jag berättar historier om när jag åker till Stasis museum i Berlin, där ett rum har inofficiella medarbetare, som ju alltså är människor som är angivare. Och det är klart att när jag berättar den historien så har den en historisk kraft, men det är också en bra historia ofta. Så det är storytelling som modell. Och där skulle jag säga att ledarjournalistik har gått rätt mycket. När jag började, då var väldigt mycket så att säga, den här klassiska argumenterande texten som var väldigt mycket en ledare. En DN-huvudledare. Den börjar alltid med något tråkigt. Den har tre argument för sitt ämne, ett argument mot och avslutas alltid med att vi borde prata mer om det här eller någonting sånt. Det är den klassiska ledartexten. Det vi har försökt göra på Aftonbladets ledarsida, det är ju att göra opinionsjournalistik som journalistik. Alltså att använda reportagegrepp, använda storytellinggrepp, använda liksom en bredare flora än det här liksom klassiska argumenterande texten.
Och det var det här, för det här är ju som jag tänker, det är ju ett väldigt skickligt sätt att föra en resonemang. Och det jag reagerade på just den här kvällen, det var ju hur du framade Mustafa i den debatten. Det var ju en väldigt stor ram där Mustafa, som de facto har ägnat en stor del av sin tid med att prata med migranter, nyanlända, försöka få dem att integreras i samhället, men istället så påkristar du nästan Mustafa och Jens en antivax-tema. Alltså framen är så pass stor så att de som tittade på den här debatten känner ju inte själva igen sig. Och jag tror det var det som bland annat gjorde att folk reagerade så pass mycket. Och det här med Stasi, det återkommer ju om och om igen i dina texter. Jag bad faktiskt ChatGPT. Jag är inte så jättebra analytiker, jag är polis i grunden. Så att,
men jag så bad du tog ChatGPT? Ja.
Jag bad ChatGPT att göra analyser av några random artiklar. Ja. Och det var just 30-talet och Stasi som var så här återkommande fenomen i dina debattartiklar. Och då vart jag väl
det är ju tyvärr också ett återkommande tema i Tidöpartiernas politik.
Tidölaget heter det väl?
Tidölaget, ja precis. Jag säger inte alltid det faktiskt, men jag kan göra er glada att säga det. Nej, men alltså, det är ju ett återkommande tema. Repression, hårda tag, peka ut vissa grupper, göra skillnad på folk och folk, skapa juridiska OB-lag. Det är ju temat hela tiden i deras politik. Och det är klart att den referensram som vi har, om vi tar angiverilagen, vilka kända exempel finns det på angiverilagar?
För här är ju, det här som du är väldigt duktig på. Redan i förhand, en given diskussion, du har redan satt en speciell etikett och då framar du diskussionen därefter. Du refererar till angiverilag. Jag som jobbar som polis vet att lärare, läkare, alla de måste i många sammanhang rapportera olika olägenheter. Jag tar inte debatt för just den här frågan huruvida man ska rapportera i den här frågan, men att kommunicera, berätta ut, berätta för polisen och komma med rapporter om olika händelser, det är någonting som åligger även lärare och läkare och andra yrkesgrupper också. Men att hur man verkligen framar det som angiveri och refererar till Stasi och 30-talet, det är det som gör att du blir så skicklig på att kunna frama de här diskussionerna.
Men låt mig bara ta som ett exempel, för det är inte bara jag som framar detta.
Nej,
det
var ju, nu kommer det var ju andra som... Nu såg jag ju till och med att de på Moderat, vad hette hon? Jag såg att du twittrade om att till och med hon använde regbegreppet.
Ja, alltså jag ska bara ta några exempel helt taget till luften. Tobias Billström jämförde SDs tidigare förslag, alltså inte det här förslaget, utan tidigare förslag om angiveri, med Östtyskland och Nordkorea och andra auktoritära stater. Mm. Det är klart att det är roligt att ta upp att just deras utrikesminister har gjort det här. Och sen svarar då Maria Malmer Stenegård när vi skrev detta, så svarar hon och som du säkert noterat uttalade sig Billström om det förslag, om ett förslag om att enskilda, inte offentligställda, ska ange.
Här
säger ju ministern, ansvarig minister, säger att syftet är att offentliganställda ska ange.
Men det är det här som
är så problemet med det.
Men nej, det är det här som är så duktigt, för att jag ser framför mig, du skrattar inombords när den här ministern använder ordet ange, för då får ju du dit debatten du vill ha det. Genom att du refererar till 30-talet, genom att referera till Stasi, genom att säga angiveri, då får du debatten till att handla om det. Så det behöver inte vara. Där det handlar om att den kriminaliteten och den enorma problemet, det är ett samhällsansvar. Där vi alla måste gemensamt vara med och bära ansvaret. Där det till viss del åligger lärare, läkare och alla andra att vara med och bidra till den utvecklingen som vi har hamnat i.
Fast ja och nej. En läkare som har i ansvar att göra en anmälan, till exempel en orosanmälan, eller en lärare som har ansvar att göra en orosanmälan, är något helt annat än att en läkare ska ange sin patient så att den patienten blir utvisad. Alltså, och det är det här som gör att man kan inte säga att det faktum att vi har orosanmälningar i Sverige eller att det finns informationsutbyte mellan myndigheter, det är inte samma sak som att en lärare ska ange sina elever.
Nej, men det siktet jag tar in på, det är just det här med ange, att kunna...
men det heter ju det. Ministern har ju sagt det. Jag bara citerar.
Det är det här som jag tycker du är så skicklig på. Du framar det. Och samma sak som Mustafa och Jens Gaman, de blir ju nästan antivaxare där i din inramning och din berättelse i olika sammanhang.
Fast vet du, inte antivaxare just. Men
jag har tagit 4 sprutor, vill jag
säga. Okej. Det låter klokt. Ja, nu kommer väl det tillbaka dessutom alltihop den här skiten. Men nej, men alltså det jag ramar in där är en annan sak, tror jag, än det som du just nu påpekar. Jag ramar in nämligen den här frågan. Nästan alla frågor, offentliga frågor på den här typen av tillställningar, börjar alltid med något fullkomligt vrickat påstående. Som till exempel, Stefan Löfven har sagt att vi ska ta emot 100 miljoner människor. Eller någonting i den stilen.
Och här är en annan teknik.
Taget från luft. Vänta, låt mig förklara. Och om jag accepterar den premissen när jag svarar på frågan, så kommer jag aldrig att kunna svara på det som jag vill säga. Utan då kommer jag att svara på det som den här personen vill säga. Och därför ifrågasätter jag premissen. Men det är för samtalet.
Det är du som skapar premissen. Det är ingen som, det är det här som den här filmklippet handlade om. Ingen har någonsin påstått att Stefan Löfven har sagt att vi ska ta emot 100 miljoner flyktingar.
Det sa de inte, Anders.
Du hör ju Jens Gahnman skrika i bakgrunden. Ska vi inte ta honom bokstavligt?
Nej, men det är det här som är grejen.
Och vad han inte förstår då, det är att då har han... Han har då gett upp den höga punkten.
Okej. Vi provar någonting annat. Steelman, det kvinnan sa, den frågan. Förstår du inte vad hon vill säga?
Jo, men jag accepterar inte premissen.
Det är du som sätter premissen.
Jag tror att hon vill säga att vi tar emot för många flyktingar.
Ja, men hon sa aldrig 100 miljoner. Ja.
Det var du som satte premissen.
Du sa 100 miljoner.
Och det är det här som är problemet. Du sätter egen orimlig premiss som du argumenterar för. Och det är en särskild...
Det är strawmanning.
Nej, men det är inte strawmanning. Strawmanning är ju att hitta på någonting annat och angripa det.
Hon sa inte 100 miljoner.
Här vill jag få bort en premiss som fanns för frågan och för samtalet. Och i det ligger ju också att 400 personer i rummet inte tycker som mig.
Men är det inte svagt att fultolka det hon säger för att vinna argument?
Jag tycker inte jag fultolkar.
Vad vill hon säga?
Kommer du ihåg vad frågan var specifikt?
Just nu kommer jag inte ihåg hela frågan. Men vad var den då?
Kommer någon annan ihåg? För jag kommer inte ihåg.
Det fanns inga gränser till hur många vi kan ta.
Jag tror så här. Nu kan jag säga som ett seriöst svar varför den här debattetiken är som jag tycker att man ska arbeta. Om man bygger Löfvens alltså uttalande, i mitt Europa bygger man inga gränser. Jag antar att det är det som...
Inga murar.
Jag tror det är väl det någonstans som det här härrör ur. Lite som bilden av Moderaternas migrationspolitik härrör ur öppna dina hjärtantalet, så har ju det här talet definierat Stefan Löfvens politik. Ja. Det vill säga, det finns inga murar. Det finns inga gränser överhuvudtaget. Allt ska flyta fritt. Och det tycker ju inte Stefan Löfven. Det är ju Stefan Löfven som sen ändrar svensk flyktingpolitik, dessutom.
Sen,
absolut. Han gjorde det här uttalandet först. Och det är lite grann som Fredrik Reinfeldt och hans öppna gränsuttalande.
Ja.
Han lär få äta upp det så länge han lever.
Varför säger Stefan Löfven så om man inte tycker det egentligen? Ryktas han bara med i tidsandan där och då, eller?
Jag tror att det han sa... Jag tror... Om vi går tillbaka till de här två tillfällena... Reinfeldts öppna era hjärtan, Stefan Löfvens murar. Reinfeldts öppna era hjärtan handlade ju om att han ville förbereda sitt eget parti på att det här kommer att bli dyrt. Det här kommer att komma många människor. Det här kommer att vara större samhällspåfrestningar än vad vi tidigare hade trott. Därför hade det kommit ett antal rapporter innan som visade att det var så. Men det som folk hör när de ser öppna era hjärtan, det är, nu tänker jag öppna alla gränser för alla människor som kommer hit.
Men var det inte så dock?
Han sa ju också...
Det han menade att säga, det var det här första jag sa. Det vill säga, han menade att säga att detta kommer att ha större påfrestningar än vad vi har sagt tidigare.
Varför sa han inte det då?
Politiker väldigt ofta uttrycker sig på ett målande och skickligt sätt. Men i efterhand så tolkas det här nu som en slags... kan man säga, en slags paradigm för en tid.
Men alla politiska partier förutom SD...
Och Löfven var likadan. Liksom.
Ja, men alla politiska partier förutom SD innan 2014 eller 2015 vill inte ha någon gräns till hur många vi ska ta emot.
Alltså, det här är inte riktigt sant. Utan svensk migrationspolitik har ju växlat med alltså alla möjliga olika saker. Vi har en ganska individuell prövning. Vi har en asylpolitik som, och en arbetskraftsinvandringspolitik som har växlat genom skiftande tider. Och den här har ju de andra partierna i riksdagen stått för. Yep. Så det är inte riktigt sant att så här, man ska vara för helt fria gränser. De enda som var helt fria gränser som jag kan komma ihåg, det är så här, libertarianer, typ ungdomsförbund och sånt. Mm. Men inga partier. Däremot så är det klart att SD har velat minska invandringen. Men det har de alltid velat. Och lite så kan man väl säga att en klocka som står still visar rätt två gånger om dygnet då. Och just 2015 så tog ju SD hem spelet. Därför att politikerna hade tappat kontroll över situationen. Därmed inte sagt att den här klockan visade rätt de andra timmarna på dygnet.
Okej, men tänker jag fel om... Alla politiska partier vill inte sätta någon gräns när det gäller till exempel flyktingar från Syrien. Är det inte sant?
Alltså, vi har ju en individuell prövning i Sverige.
Inte när det gäller Syrien.
Nej, men vi har ju en individuell prövning i Sverige. Ja. Och det är ju så huvudregeln som ska gälla för alla. Sen är det ju så när vi kommer till krigsflyktingar, att krigsflyktingar, där är det lite svårt att göra individuella prövningar, för det är ett krig. Och de kommer väldigt många på en gång. Vad jag upp, och det är som du säger, då kommer man i diverse andra lägen. I Ukraina nu till exempel, då har man ytterligare en nivå, det vill säga massflyktsdirektivet. Då har man använt ett direktiv i EU som gäller för just den här specifika situationen. Riktigt hur det här juridiskt så att säga, hängde ihop innan 2015, jag kommer inte ihåg alla delarna av det. Men det som hände 2015 med den tillfälliga lagen, det var ju att man i princip skärpte hela politiken på ett bräde för att få mycket färre flyktingar. Och det gjorde ju man i land efter land efter land. Och när jag tolkar Stefan Löfven, i mitt Europa bygger man inga murar, då handlar ju det mycket om att varenda land slängde upp murar mellan andra EU-länder. Och det var ju det här som så här totalt brast i den politiken. Och som Stefan Löfven själv sen gjorde då, med att slänga upp liksom gränskontroller.
Men kolla, det här...
Men jag tror att det var det han pratade om. Nu försöker jag liksom snälltolka då, som man säger. Både Reinfeldt och Löfven. Liksom.
Det är här jag tappar lite, för att om vi går tillbaka till det du sa innan, att förut när någon ljög, då skulle man säga, varför säger du det här för, till exempel? Och medan du samtidigt säger att man ska inte tolka folk bokstavligt, då betyder det att en politiker eller en opinionsbildare för den delen kan säga vad som helst Och sen i efterhand bara gardera sig med att du får inte tolka mig bokstavligt. För när Stefan säger vi bygger inga murar, Reinfeldt, öppna era hjärtan. Vad var det för siffra Annie Lööf hade sagt? 30 miljoner kan vi ta in i Sverige. Och det är så här, okej, Annie Lööf menade kanske om 200 år. Om man ska fintolka det. Och Reinfeldt menade så här. Det finns ju ingen substans kvar då. För då kan du inte ta någonting någon säger på allvar.
Jo, men du måste förstå det de säger i sitt sammanhang. Annars blir det obegripligt. Och du måste också förstå det ST säger i sitt sammanhang. Annars blir det obegripligt. Eller som jag på den här scenen försökte förstå er bok i sitt sammanhang. Det är klart jag skulle kunna tolka den som en stridsskrift mot vad jag tycker och komma med en replik till den istället. Men det gör jag inte. Utan jag försöker förstå den utifrån de utgångspunkter som författarna har haft, utifrån de människor författarna har träffat, de resor författarna har gjort. Och jag tror ibland att det politiska samtalet skulle vunnit på att man faktiskt snälltolkade varandra lite mer och lite mindre bokstavstolkning.
Men är inte du den elakaste, som bidrar
det elakaste man kan göra, skulle jag säga, mot en politiker, det tolkar den bokstavligt.
Så Richard Jomshof skulle aldrig bokstavstolkas när han sa bränn 100 koraner till?
Det är en bra invändning, skulle jag säga. Jag tror att han menar bokstavligt.
Nej, men kom igen nu. Men det är det här som är grejen. Kolla här. Det är det här som är grejen. Att, just den grejen.
Det och Sanders ja. Nu. Det här riktigt pillemariska. Han vet om att det ska tolkas bokstavligt. Men han har en roll och då ska den tolkas bokstavligt.
För det var ju därför. Då började du prata om bokbål. Då pratar du om bokbål och sen så går vi tillbaka till 30-talet.
Vad är bokbål?
Nej, men kom igen, det har inte... Det är det här, jag har googlat specifikt på bokbål. Jag har sett hur bokbål ser ut.
Vad säger ChatGPT?
Alltså, den tar fram alltså, att när man bränner många böcker i hög för att rensa. Och det är vad du refererar. Och sen så går tillbaka till 30-talet och nazismen men och fascismen.
Hallå där, hallå där.
Hallå,
källa Google. Vad ska du komma nästa gång? Källa Wikipedia?
Nej, jag har tagit fram bilder. Okay. Och när vi tittar just på religionskritiken och den diskussionen, en annan sak. Om vi ska titta i ett bredare perspektiv så har vi så många fenomen kopplat till alla olika dåd som har skett här i Västeuropa den senaste tiden. Kopplat till religionskritik. Men ingenting av det tar du fram, utan du går direkt till 30-talets Europa och nazismen.
Alltså så här, att bränna böcker är ett bokbål. Det tror jag är definitionen av det hela.
Att bränna en bok är inte bränna bokbål.
Men det är absolut en strid som du naturligtvis kan ta om du vill. Men jag tror att för de flesta människor så är det liksom att bränna böcker är ett bokbål.
Men om man bränner en bok, är det en bokbål? En bok.
Det måste vara böcker i plural för att det ska vara ett bål.
För jag har sett,
hur många koraner är det som har bränts nu?
Men jag har ju sett... Fast
ett bål, det är ju flera på ett ställe. Om jag börjar elda en pinne eller massa pinnar på en hög...
Ni får gärna ta det striden om ni vill.
Du kan inte lura mig. Jag har ju sett på Paludan när han har tänt eld på en bok. När han har tänt eld på koranen. Jag har ju varit där och bevakat honom. Och när du refererar till bokbål så känner inte jag igen den verklighetsbeskrivningen.
Om vi det är en exemplar av en bok
som de äger. Det beror ju på att du har fel. Alltså, det här är ju grejen.
Och jag kan ha fel, jag är bara en enkel polis.
Absolut, och just det här fallet har du det. Därför att om man rituellt på något sätt bränner böcker så är det att definiera som ett bokbål. Om du bränner en bok eller om du bränner 20 på ett rituellt sätt spelar ingen roll. Men grejen är den att det vi ser här, det är, om vi ska dra en lite längre idéhistorisk parallell till detta, så är det ju så att det har bränts böcker förut vid antal tillfällen. Jag har inte bara tagit upp 30-talet som exempel. Mm. Jag har tagit upp inkvisitionen som ju genomförde en rätt omfattande etnisk rensning genom att, hur då? Jo, bränna böcker. Heinrich Heins uttalande, när man bränner böcker brinner snart människor, handlar ju faktiskt om hur inkvisitionen brände koraner en gång i tiden. Så det är liksom, men det är också som en parallell. Nazisternas bokbål var ju inte bara ett bokbål på Bebelplats i Berlin. Det var ju en systematiskt utrotande av den, vad Goebbels pratade om som den judiska intellektuella kulturen. Varför gjorde man det? Jo, därför att man ville säga: ni hör inte hemma här. Vi bränner era berättelser. Vi bränner era tankar. Vi bränner era ord. Och exakt samma sak säger man ju när man bränner Koranen. Det är ingen religionskritik att bränna en Koran inlindad i bacon framför den muslimska församlingen på en av islams heligaste dagar.
Anders,
framför en moské. Det är inte religionskritik.
Du har helt och hållet rätt. Du är fantastisk historieberättare. Du går tillbaka, långt tillbaka, för att kunna hitta ett sammanhang. Men varför kan inte du ta in händelser kopplat till Charlie Hebdo? vad som har hänt där. Varför kan inte ta fram den här Samuel Paty som har blivit mördad? Varför kan inte du blanda in det som skedde i Borås? Alltså det är det som är kopplat till religionskritik och hur vårt land blir angrips.
Men, våra vi har skrivit om allt det där också.
Går hela tiden tillbaka till 30-talet.
Vi har skrivit om det alltid. Men jag gör en väldigt fundamental skillnad mellan det som är tryckta skrifter, till exempel...
Du blandar ihop.
Nej,
du blandar ihop.
Tvärtom, du blandar ihop. Därför att ge ut en bok, att ge ut en tidning, att ge ut karikatyrer på profeten Mohammed eller måla en rondellhund av profeten Mohammed är för mig någonting substantiellt fundamentalt annorlunda. Det är också rättsligt sett helt annorlunda. Det skyddas av yttrandefrihetsgrundlag, tryckfrihetsförordning. Än att på muslimernas heligaste dag, en av dem, bränna en koran, inlindad i bacon för att stå och pissa på den muslimska församlingen.
Anders,
och den här skillnaden är ändå viktig att hålla isär.
Ja, men du blandar ihop koranbränning och linda i bacon och det andra.
Fast det gjorde han ju.
Jo, fast det är inte det allting handlat om. Alla har inte lindat in.
Han säger ju själv att han vill förbjuda Koranen.
Ja, men det är någonting annat. Men vänta.
Om vi tar just det Momika gör, så har ju Anders rätt.
Nej, han har inte.
Vill ju,
vänta.
Om han fick bestämma, då skulle man ju ha en bokhål med Koranen.
Men han får inte bestämma. Det finns en stor skillnad till att staten gör det, regeringen, nazisterna, inquisition, vad som helst. Jämfört med en person som bränner sin exemplar av en bok. Det är inte samma sak.
Det är väl det du skriver om också, eller? Du skriver väl om...
Det är inte bokbål.
Eller menar du staten och...
Nej, jag menar, om man tar de olika parallellerna, spelar det roll idag om det är staten som kränker dina rättigheter eller individer som kränker dina rättigheter?
Ja, det är en jätteskillnad.
Det gör det. Men vi benar lite detta. Det gör det. Ja. Betyder det att om en individ kränker dina rättigheter så spelar det ingen roll?
Det beror på.
Det gör det inte. Om du bränner en exemplar av en bok som du äger, du inskränker ingens rättigheter.
Det är ju inte det att du bränner den hemma utan att berätta någon i kaminen. Det är att du bränner en inlindad i bacon framför en moské, framför den muslimska församlingen.
Okay.
Nej, men det är ju det du gör. Varför gör du det? Jo, det är för att du gör en symbolisk handling.
Kan jag få ställa en fråga?
Men vänta.
Jag svarar gärna på det, men jag måste få bena lite i vad det handlar om.
Ser du ingen skillnad mellan att vara emot islam och att vara emot muslimer? Så om någon är emot religionen, kan man inte uttrycka det?
Omar, det är jätteenkelt att...
Nej, jag vill att han svarar på det.
Kan inte Anders svara på den frågan?
Jag tror så här, att de här ceremonierna handlar inte om att man är mot islam eller muslimer bara. Utan det här handlar om det jag sa. Man vill tydligt visa för en grupp människor i Sverige att man missaktar då med lagens mening den här gruppen. Man vill hetsa mot den här gruppen och man vill visa att den här gruppen inte är hemma här. Det är därför man gör det på så kränkande sätt man överhuvudtaget kan. Det är därför jag återupprepar baconen, för det är det som har hänt. Och syftet med detta, det är ju samma syfte som du har att slänga in ett grishuvud i en moské. Eller du har att kanske hajla.
Så den iranska kvinnorättsaktivist till exempel som strimlade Koranen utanför iranska ambassaden i Danmark.
Jag skulle säga att det är en fundamental skillnad, återigen. Och det här är varför jag argumenterar för hets mot folkgrupp ska användas som lagstiftning. Därför att det är syftet med aktionen som är poängen. Du måste se om syftet inte är att visa missaktning eller hota muslimer. Nej, då är syftet något annat. Och hon till exempel, skulle jag säga då, har jag lite svårt att se att det skulle kunna vara hets mot folkgrupp.
Vad var hennes syfte?
Sen ska jag säga en reservation för att den danska lagen är ju... Alltså Danmark hade till för 5 år sedan en hädelselag. Och nu återinför man komponenter av den. Så jag skulle säga att den är en väg som jag inte är beredd att gå. Och där brukar jag definiera det som att hädelse, det är ett brott mot Gud. Och jag tycker Gud får sköta sig själv. Han får klara det själv. Hets mot folkgrupp, det är ett brott mot människor. Och de är skyddsvärda.
Men vem bestämmer det dock?
Det gör ju ytterst polisen och domstolen.
Om jag bränner Koranen till exempel offentligt.
Ja.
Vem bestämmer?
Jag har svårt att se att bränna Koranen offentligt som det ser ut just nu skulle hamna någon annanstans än hetmos folkgrupp. Men
om jag bränner Koranen,
det
så det betyder att jag är rasist, eller?
Nej, alltså hets mot folkgrupp är ju ett brott utifrån vad du gör.
Ja, men det är inte, bränna koranen är inte hets mot folkgrupp.
Och det vet du om.
Jag argumenterar ju för att man ska att det ska bli hets mot folkgrupp.
Så att bränna Bibeln till exempel, ska det vara också hets mot folkgrupp?
Det beror på vilket sammanhang. Jag skulle säga till exempel om du ger dig på en kristen minoritet, anta att IS ger sig på en kristen minoritet i Sverige genom att bränna Bibeln framför kyrkan, visst absolut skulle kunna vara hets mot folkgrupp.
Alltså, så om någon lämnar islam till exempel och bränner Koranen som avstånd, att man tar avstånd från religionen.
Ja, jag har som sagt svårt att tro att det skulle kunna vara hets mot folkgrupp. På samma sätt som att hon som strimlade den skulle kunna vara, eller att folk skulle bränna slöjor och koraner framför Irans ambassad eller någonting. Alltså det finns massa saker som inte skulle omfattas av hets mot folkgrupp. Och varför jag säger att ordningslagen är fel väg att gå, det är ju att det ger polisen en massa befogenheter att stoppa en massa saker som faktiskt är helt legitima uttryck för politiska uppfattningar.
Den diskussionen är vi överens om.
Så. Ja. Mm. Och det är därför jag säger att hets mot folkgrupp är en bättre väg. För den snävar liksom in syftet med det du gör.
Men menar du också att, alltså, att det är skillnad på varje bokbränning? Alltså att varje...
Alla fall måste bedömas individuellt, absolut.
Exakt. Så när det kommer till att linda in Koranen i bacon, stå utanför en moské... Alltså, vi alla här vet att det inte bara handlar om kritik mot religion utan något annat. Och om vi byter ut muslimer och moskén mot judar och synagoga, då fattar alla vad det här handlar om.
Fast det där är egentligen icke-diskussion, för att när det gäller samma momika så har ju han blivit anmäld för hets mot folkgrupp, och det är ju en utredning på gång för att de andra komponenterna gör det stora skillnaden. Men att enskilt bränna en koran och kalla det för bokbål, det där jag menar det.
Jag är inte riktigt beredd att göra parallellen till den judiska gruppen, för det blir lätt att man liksom jämställer olika grupper hit och dit och sådär. Här.
Och det måste vi göra. Vi måste jämställa
alla. Men jag är inte riktigt beredd att göra den parallellen, därför att det är, man måste se liksom olika tillfällen var och en för sig. Och jag tycker att det är lite viktigt att man tänker just på att man ska ha en lagstiftning som tar sikte på varför det här händer. Alltså vad någon gör. Jag brukar ta ett annat exempel som är om en person står med en skylt på ett hakkors i Almedalen. Då är det högst sannolikt hets mot folkgrupp. Det är en nazist med en skylt där i Almedalen. Men om jag har exakt samma hakkors på Aftonbladets ledarsida med rubriken "Jag vill berätta för er om SDs historia", då är det inte hets mot folkgrupp.
Nej, det
vill säga att sammanhanget spelar roll. Och det är samma sak med koranbränningar. Sammanhanget spelar roll.
Fast det gör en liten skillnad.
Det är därför jag vill att det ska... Och jag vill ju ändra lagen om hets mot folkgrupp ifall de här fallen inte lyckas åtala. Så. Och då tänker jag så här, ja men då är det så att då är det en bättre väg att gå än ordningslagen. Men jag tror de flesta inser att vi måste ju få slut på det här på något sätt. Det kränker en ganska stor grupp svenskar på ett sätt som jag tycker är... att gå för långt. Sen finns det andra paralleller mot andra grupper svenskar som också skulle kunna gå för långt. Jag tänker till exempel hets mot hbtq-personer som också går för långt många gånger idag. Och så där, det finns andra fall också.
Men rondellhunden skulle kränka många muslimer också. Ska vi förbjuda rondellhunden? Varför?
Därför att för mig så finns det en definitiv skillnad mellan att utöva pressfrihet, konstnärlig frihet, akademisk frihet å ena sidan och att göra den här typen av happenings eller stunt som bara syftar till att kränka människor. Det är ju så att den rondellhunden finns, men vill du inte titta på den behöver du inte gå dit och titta på den.
Du behöver inte titta på koranbränningen.
Men är du i den muslimska församlingen, i din moské, där någon ställer sig utanför och bränner koranen inlindad i bacon för att kränka dig, så är det en annan typ av händelse än till exempel att någon skriver en arg bok om profeten Mohammed.
Men är det inte fortfarande legitimt att försöka provocera människor? Till exempel, om jag tycker att, vet du vad, muslimer måste också acceptera till exempel Mohammed-teckningar. Och jag har en konstutställning utanför moskén med Mohammed-teckningar.
Är det hets mot folk?
Är det hets mot...
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. Dom har blate grabarna dom behover pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Duvet. Dom ostedu betala om duskaris namer. Du forman gaflera vsnit okso. Pakieter biudande, heltenkelt. Les i beskrivning for avsnit, dar de fins information for ad bli medlem po klubzista moltit. Det kostar somen miket liten kafe late ute potoriet. Per monat. Let somen plet. Tak, minwen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.